Så var det dags för andra delen tillsammans med Malin Kiel Sandberg som är beteendeveterinär och som bland annat driver klickervet.se. Hon är också medgrundare till Vänlig Vård, hon är Fear Free-certifierad och hon jobbar faktiskt både online och på klinik i Skåne. Så oavsett vart man är i Sverige så kan man få hjälp av Malin, vilket ju är helt fantastiskt. Och Malin har alltså ett stort fokus på beteendepatienter och stor erfarenhet av att jobba med beteende och med hundar som har lite svårt hos veterinären av en eller annan anledning. Vi kommer komma in på en del ämnen som är lite svåra och som kräver liksom lite nyans och perspektiv. Och det här med inlärning och hur saker och ting fungerar, det är ju faktiskt verkligen inte helt enkelt och inte helt svart eller vitt heller. Men jag hoppas att avsnittet kanske öppnar upp lite nya nyanser för dig och nya möjligheter framför allt. Och det jag tycker är väldigt coolt med Malin är att hon är inte bara en fantastisk beteendeveterinär utan hon är också en otroligt duktig tränare. Varmt välkommen till Braver Dogs-podden. Vad kul att du är här och vill hänga med mig idag. Mitt namn är Milene och jag är en certifierad beteendetredare som jobbar med komplex beteendeproblematik och har specialistkunskap inom rädsla, separationsproblem, stress och panikproblematik. Här får du evidensbaserade tips och strategier som hjälper din hund att bli sitt bästa, tryggaste och modigaste jag. Vi blir jätteglada om du har lust att följa oss där du lyssnar på oss i din poddapp. Och på braverdogs.com kan du som vill prenumerera på vårt nyhetsbrev där jag varje tisdag delar tankar och tips och berättar om saker som kommer. Okej, så vi har äta när det händer och vi har ta i nackskinnet och släppa till mat eller leksak. En annan sak som i när det gäller procedurer för förväntan är ju att sikta mot mat.
Den kan man använda när man har, det som vi pratade om innan, men när vi har till exempel ett tvång och vi har en hund som vi vet tycker att jag har sådana patienter också. Nålsticken är otroligt obehagliga. Alltså då, om man är mindre hund kan man ju ha hunden i famnen till exempel. Och har lärt den en grej att du är här uppe och där nere i maten och nu kommer du ner på marken till maten. Och lär dem samma grej där med att vi tar i nackskinnet och så du är stilla, vi tar i nackskinnet, du fortsätter vara stilla och där släpper vi ner till maten. Och där, då är det mat framme som man ser, kan man säga. Så det är också en typ av att ha en förväntan till vart man ska, men där man kanske just i den här stunden i famnen jobbar man egentligen för lättnaden. Men man siktar också på mat samtidigt att man kan ha, så att man kommer ur det där på ett bättre sätt.
Och för att förhindra att man då även i den här situationen förgiftar mat, för att maten är ju framme, vi siktar på mat, det vill säga det första som händer är jag ser mat. Sen kommer obehag och sen får jag maten. Så om första gången det där händer är när det blir ett starkt obehag och gör väldigt ont, då kan vi förgifta det. och jag tänker att det är viktigt.
Eller om varje gång det händer så är det så.
Yes, good point. Så den här punkten vi diskuterar nu är ju att bygga procedurer för förväntan. Och att skillnaden är dramatisk på att vi etablerar en procedur som vi sen har lite obehag i, lite andra saker som händer, lite variation. Men att rytmen och proceduren blir bekant och intränad först.
Ja, och hela det här med beröringen och alltihopa. För det är faktiskt jättemånga hundar som tycker bara det är jobbigt om de inte har på det här. Att vi rör, dels att en okänd människa ska peta på dem, vilket är... kan vara ganska jobbigt. Händer som sträcks mot dem överhuvudtaget. Någon tar i dem, tar i nackskinnet. Och att vi sen då lägger till ett stick också. Det är verkligen höjden av oförskämdhet kan man väl säga. Så att det är inte konstigt att hundar tycker det är jobbigt att gå till veterinären. Och särskilt om man inte har övat någonting på det innan.
En fråga, en svår fråga. Förvarnar du för sticket i de här procedurerna eller inte? Kan vi säga ja eller nej? Kan vi säga alltid eller aldrig? Antagligen inte, men jag ville bara höra vad du tänker.
Jag gör det Jag gör det ibland. Jag vet inte riktigt varför. Ibland är det att jag glömmer att säga någonting. Men de som är tränade så pass att det här sticket, jag känner mig 100 på att det här sticket kommer de inte att reagera på. Då brukar jag inte förvarna. För då är det ju bara samma procedur som vi liksom är tränade här. Vi behöver inte säga något udda. Alltså det här är liksom ingenting. Så. För de som jag inte riktigt vet, ibland är det ju faktiskt så att man har en procedur och nu kommer jag att sticka för första gången och vi vet ju inte riktigt. Alltså även om vi har övat så har vi inte övat på själva nålsticket. Det känns ju annorlunda. Där brukar jag försöka säga någonting. För att göra någonting annorlunda. Så att inte, det kanske inte alltid hjälper, men också för att minska risken att det är liksom jag som blir förstörd eller min närvaro eller själva proceduren. Så brukar jag säga någonting.
Vi förändrar ju kontexten då så att vi har ju en chans att skydda den här proceduren. Vi har byggt upp också på förväntan att...
Så att då säger jag någonting ibland. Och skulle det vara så nu att hunden lär sig den där förvarningen, då tänker jag att ja, men då är vi ju i alla fall i ett läge där vi kanske borde tänka på att nu jobbar vi. Nu kommer hunden att vilja bli av med sticket kanske i en lättnadsprocedur istället. Om det är så att de börjar visa undvikande vid förvarningen. Så det är kanske en liten test på hur bra vi faktiskt har tränat också. För plockar de inte upp den där förvarningen och den inte börjar betyda någonting, då är det ju liksom punkt. Och annars så är det ju egentligen att sticken är liksom över gränsen för vad de klarar. Ja, det flummar jag lite bara här. Så här
ja. Där, så nej, men det är ju, jag sa att det var en svår fråga för vi har inget enkelt svar på det här. Det finns inga studier som säger gör alltid så här eller aldrig så där, utan här är ju individen och att liksom läsa situationen så bra man kan och göra det man tror ska bli bäst. Och det är ju därför det är viktigt att gå till veterinärer med sån här utbildning och kunskap som du har om man har en känslig hund som reagerar på de här sakerna. Liksom. För att det är svårt, jag brukar säga
det är svårt. Det är jättesvårt.
Om någon säger att beteende är enkelt så ljuger de, brukar jag säga, för att det är komplicerat.
Ja.
Men du, den tredje grejen vi ville prata om idag, det är ju det här med pausbeteenden. Och hur kan pausbeteenden hjälpa oss hos veterinären? Och hur ser du det? Hur kan vi träna på det innan och förbereda för det?
Jag gör ju ofta så. Om man säger om det kommer en hund som tycker att det är jobbigt på kliniken, så vill man ju gärna ta pauser för att de ska få andas lite och känna sig trygga en stund. Och att det inte, just nu händer det ingenting och jag vet som hund att det inte händer någonting nu. För just nu är det. Här har jag antingen gärna någon filt eller ägarens jacka eller en snuffelmatta eller någonting som de kan liksom komma ner till och som de känner igen och som de känner till vad man gör med. Alltså man har en hund som är tränad på matta så att den kanske bara lägger sig och vilar på mattan lite eller på... Om man har glömt att ta med sig sin matta så kan man använda sin jacka om man har en jacka på sig. Och favoriten nästan är ju snuffelmattan då, att gå ner och göra någonting. Göra en aktivitet som är också avslappnande i sig, att gå där och nosa och lite gudsar på sin snuffelmatta. Det är både egentligen med de hundarna som tycker att det är obehagligt att vi kanske jobbar med just lättnad och behöver ta pauser för att de hämtar sig. Men också för de som är tränade, de som är färdigtränade, för att det är ändå lite ansträngande för de flesta att vara på en klinik och bli undersökt av en främmande person. Eller om de känner en lite så är det ändå en person som inte är där i deras vardag som ska klämma och känna och trycka eller göra någonting. Och att kunna flytta ner och ta paus gör jättemycket. Och kunna ta en paus som de vet är en paus och som de vet är trevlig. Och såklart att man då har övat på det hemma. Och det hemma, att snuffla i en snuffelmatta, det är inte självklart att hunden kommer att göra det på kliniken. Så öva på det hemma och ta gärna med den här snuffelmattan och åka till djuraffären. Kan du snuffla här? Kan du snuffla ute? Kan du göra de här grejerna? Kan du snuffla på parkeringen på kliniken? Liksom, så att man kan träna på att kunna göra det i olika miljöer. Så att man kan ha det beteendet med sig in på kliniken.
Och snuffelmattor, de kan man ju knyta själv och man kan, om man inte har en snuffelmatta kan man ta en handduk. Men poängen här som du, jag tycker det är så bra att du poängterar det här med, kan du snuffla på parkeringen? Kan du snuffla liksom i andra kontexter så att vi generaliserar det här beteendet? För att alla har ju inte chans att komma och träna hos veterinären när man inte ska göra något hos veterinären. Men det finns 1000 andra möjligheter. Kan du snuffla i bilen? På på parkeringen som du säger och allt det här. Det gör ju en jätteskillnad.
Och där det rör sig människor kan du snuffla, där det finns andra människor kan du snuffla, där det finns andra hundar. Alltså det, att faktiskt bygga det beteendet så att det är väldigt starkt. För det är ju ganska lugnande för hundarna att gå där och nosa och sniffa och hitta godis i sin snuffla. Så den är fin att ha på klinik också. Och är det så att du jobbar i en, den kan du ju ha med dig. Vi pratar ju ofta om det när vi jobbar med frivillig hantering, att som man också, som jag gör mycket på klinik också med de som tränar. Och då kan man ju ha snuffelmattan med där, och då finns det ju ett alternativ för hunden att gå och göra och hitta godis i. Om den tycker att det vi gör är för jobbigt så kan den liksom säga bara tack, men jag tar en paus nu, och så går den snuffla. Och kan gå till någonting annat som också är...
Och kanske enda gången man inte ska använda snuffelmatta och de här lösningarna, just handduk eller snuffelmatta, även om vi har en hund med resursförsvar av mat och plats och allting sånt. För det kan man ju tänka, jag tänkte på det nu när du sa, liksom, kan du snuffla i närheten av andra hundar? Min hund skulle ju explodera om en annan hund kom i närheten. Så
då får du ha en vanlig matta här till kliniken.
Hon skulle explodera på även
vanlig
där.
Matta också.
Ja, just när det gäller andra hundar, om de kommer för nära. Inte om hon är superstressad såklart, för då
kan
andra.
Man ju välja att prata med kliniken och be att få vänta ute. Alltså utanför. Det går ju oftast. Det går ju ofta bra. Om man har någon som inte pallar väntrumsmiljön, så är det ju bättre att inte vara i väntrummet.
Nej, och det är ju en bra poäng här att liksom allt vi pratar om idag, det är ju ändå, måste ju ändå individanpassas. Så att,
absolut.
Men tricks då? Du har liksom, tricks kan också vara ett pausbeteende, eller hur ser du det?
Absolut, att byta till beteenden som är, du har övat mycket på hemma som hunden alltid gör i en kul kontext. De plockar fram dem på kliniken, gör lite kul tricks. Jag har ju någon hund som kommer som är jätterädd för sticken. Vi sticker under tvång, men däremellan i pauserna så, och när hon kommer in på rummet, så kör vi, det är massa coola tricks hon kan. Kör hela repertoaren flera gånger om, och sen så gör vi det där obehagliga sticket upp i famnen och sen ner på golvet, och så kör vi tricksen igen. Och då är liksom hela kliniken inte förstörd. Jag är inte förstörd. Hon tycker det är jättekul att komma. Fast jag sticker den varje gång, så tycker hon det är jättekul att komma. Och det är svansen i vädret och glad hund. Och hon kör sina tricks och hälsar på mig och alltihopa. Och sen är själva sticket obehagligt, men sen är det tillbaka till det trevliga. Så att man kan liksom baka in mycket i trixen. Och trixen kan också vända ibland en hund som tycker att miljön är kanske lite jobbig att vara i. Så kan man köra de här välbekanta grejerna, välbekanta trixen som också ändrar hela sinnesstämningen.
Coolt.
Det är lite coolt när man ser det hända, så är det rätt så spännande hur man kan ha med sig sina beteenden som man kan sen innan i en annan kontext.
Precis, och att liksom det
smittar
som,
över.
Ja, att vi kan separera, signalera tvångskontext från frivilliga kontexten, och att det kan göra en sån enorm skillnad. Liksom. Som du säger, här vaccinerar vi med tvång eller vad det nu är vi gör med tvång, men 90% av tiden där inne är det woho!
Är det party?
Gäller.
Ja,
precis. Magiskt. Du, det här med mattor och så, vi kan ju också använda det på andra sätt. Och en grej som du pratade om när du hade föreläsning i mitt medlemskap tidigare, det var ju det här med transportbeteenden in till kliniken och från ett rum till ett annat och så vidare. Och det där är ju, jag ska säga, jag har aldrig tänkt på innan du sa det. Och jag tänkte, men va? Varför har jag inte tänkt på det liksom?
Just det, att ta sig från en plats till en annan.
Så hur ser du på det?
Jo, man ska inte glömma dem. Att mycket är ju det här att ni ska... Hunden vet ju inte. Du vet vart du är på väg och vad som ska hända, men hunden vet ju inte. Och kan vi då ha, om vi då har en hund som klarar av att ha en snuffelmatta eller annan matta i väntrummet, att man har den där, och sen när man ska gå till undersökningsrummet till exempel, så fiskar man upp den där snuffelmattan, och då får ju hunden en grej att följa. Det blir ju som en target som du har i famnen. Och hunden vet att jag ska följa med min snuffelmatta, för den kommer att landa på ett annat ställe. Och så gör den det. När man kommer in på rummet till exempel, så landar den där snuffelmattan där. Och då fortsätter vi med snuffelbeteendet där. Och den kan man ju också öva innan. Framförallt öva sig på att plocka ihop alla sina grejer och få med sig det till nästa ställe man ska till, vilket inte är helt enkelt alltid. Men att man har snuffermatta på en plats, den fiskar vi upp och så går vi till en annan plats några meter längre bort och där trillar den ner igen på marken. Följ den. Då kan man ju slippa det här kanske att man har någon som stretar i kopplet åt alla håll, springer in i alla rum som den öppnar dörrar till och som är, inte vet vart den ska, utan du ska bara följa din snuffelmatta.
Man skulle ju till och med kunna tänka sig att väga den där snuffelmattan och sen lägga den på vågen så hunden får gå upp med sin snuffelmatta på vågen.
Ja, just.
Men det är coolt för att vi kan ju då liksom öva på det här transportbeteendet med snuffelmatta ifrån hemmet, som du säger, plocka upp dina prylar, ta snuffelmattan synligt från där du har den, lägg den i hallen, det kanske är första stationen när du organiserar
innan
dig.
Innan vi ska gå ut.
Ja. Innan vi går ut och sen plockar vi upp den, så går vi till bilen och då läggs den på marken om det inte ösregnar och så får du snuffla lite där. Sen kommer den in i bilen och sen återigen det här med ut ur bilen på en främmande parkering kan ju vara lite tufft för många hundar. De vet inte vart de ska och det blir gärna dragigt och allt sånt här, va? Att då den snuffelmattan ligger marken
utanför bilen, ja.
Kan ju verkligen, verkligen hjälpa. Så att,
på marken vid bilen, utanför dörren på kliniken, innanför dörren på kliniken. Alltså att man kan förflytta sig emellan. Sen kan man ju, om man inte vill springa med sin snuffelmatta hit och dit överallt, så kan man ju ha förberett några husplacerade också, så att man rör sig från en till en annan också, att det blir den förflyttningen vi gör. Att det finns en här, men det kommer att finnas en längre fram också.
Och det finns ju andra saker vi skulle kunna använda än snuffelmattor, så det finns ju många lösningar på det här, men snuffelmattan är ju relativt enkel och kräver inte så mycket träning, även om vi vill förberedsträna lite grann, så går det ganska fort, så att jag tänker att det är liksom en lågt hängande frukt för många som vi kan...
Ja, det är det. Har du inte gjort din duktiga filtträning så snuffelmattan kommer hunden att fatta ganska snabbt.
Exakt.
Sen är klart, ju mer du har övat den i olika kontexter, desto starkare blir den ju, alltså som beteende att snuffla i olika kontexter. Men de lär ju sig ganska snabbt. Den kan bli en trygg punkt. Många kan ju använda sin snuffelmatta till att lägga sig och vila på också. För att den är liksom något sätt en trygg punkt.
Precis vad jag tänkte på. För det gör min hund om snuffelmattan ligger ute i trädgården för att hon har snufflat där. Och så kommer jag en timme senare. Då ligger hon på den.
Eller hur? Ja, det gör Pinat också. Den ligger ju alltid framme hemma inne i vardagsrummet. Så den brukar ligga på den.
Och det säger lite om den här dragningskraften vi får i förstärkningshistorik. Liksom. För många säger ju så här, det spelar ingen roll om jag ger min hund en köttbulle eller oxfilé eller vad det nu än är. Den gör det inte ändå. Men här har vi en tydlig liksom bild av vad förstärkningshistorik är. Det är att ladda ett beteende gång på gång på gång, blir det starkare. Inte för att vi har oxfilé, utan för att vi har förstärkt det flera gånger.
Och det är också, man kan tänka sig att komma till en miljö på en klinik till exempel, den kan ju vara ganska skrämmande, och att då ha med sig sin egen trygga snuffelmatta som man känner igen, då blir det den punkten de drar sig till. Man ser det ofta jättetydligt på katterna som kommer, de avskyr buren hemma, men när buren är med på kliniken, då är det ju buren som är grejen liksom, det är där de gömmer sig, då är det min trygga punkt. Så att just det här att ha med sig någonting som är hemifrån, som är en trygg punkt, kan jag finna för mig.
Ja, och Malin, tack, för det var ju återigen en sån här grej som du sa på föreläsningen du höll hos oss, som jag tänkte, men herre, min skapare, jag har en hel självstudiekurs om mattträning. Har jag någonsin tagit med mig mattan till veterinären? Ja, nu gör jag det, men då gjorde jag inte det, för att jag tyckte inte att jag behövde, men skillnaden är ju dramatisk såklart.
Ja, det är det. Jag ser så stor skillnad på de hundarna som har med sig en matta eller en snuffelmatta, eller bara att man lägger sin jacka på golvet. De söker sig dit. De söker sig dit, och har man ingenting sånt när de kommer in i ett tomt bum på kliniken, så är de förvirrade. De vet inte vad de ska göra. De vet inte varför vi är där. Vet inte vart de ska ta vägen. Men har de en punkt som de känner igen, att ja, men det här kan jag göra, då gör de det. Sen kan man ju tycka att ja, men varför har inte klinikerna liksom filtar och mattor och allting? Och det finns en del kliniker som har det, men det blir väldigt mycket tvätt för klinikerna, för vi måste ju hålla grejerna rena mellan patienterna. Så att ta med dig ditt eget.
Ja, men jag tänker också lite grann att det är ju som att få ta med sig sin egen säng.
Ja, man har med sig sin egna doft och alltihopa. Så att det är mycket bättre att ha med sig sitt eget. Och Och man behöver ju inte ha den värsta, största mattan. Det räcker ofta med en liten. Liksom. Bara en liten plätt är liksom stort nog att känna igen sig på.
All right, så vår sista punkt, det är ju det här med förmedicinering. Som ju också är någonting i liksom att förbereda sig inför liksom veterinärbesök. Så det här handlar ju såklart inte om träning, men om saker och ting vi kan göra och som vi ibland behöver göra för att förbereda vissa hundar på veterinärbesök. Hundar som har det väldigt, väldigt svårt av en eller annan anledning. Så vad tänker du om förmedicinering och vad är det viktigt att folk som är inte så bekanta med det vet om det?
Det som är viktigt att veta det är att det finns. Det är nummer ett. Man kan ge oros- och ångestdämpande medicinering innan man kommer till veterinären. För att få oros- och ångestdämpande mediciner till sin hund så behöver man ha träffat veterinären med sin hund. Det är det som är det jobbiga. Att man måste ha, vi veterinärer måste ha träffat djuret förut liksom, innan vi skriver ut någonting. Det finns olika varianter, så att om det första du får inte hjälper så kan det vara att man provar någonting annat. Det är inte magiskt. Har du en hund som är jättestressad och jätterädd så kommer inte hunden att kliva glatt in på veterinärkliniken för att den har fått förmedicinering. Men det kan vara den där lilla hjälpen som gör att det inte blir full panik. Jag har flera patienter som är jätterädda. För stick till exempel, de är fortfarande jätterädda fast de får ganska mycket förmedicinering. Så att du kommer inte undan att du behöver träna också. Men det kan vara en hjälp om du har en hund som reagerar väldigt starkt. Så kan det vara att den blir, dels så är det ju orosångestdämpande, den kommer inte bli lika rädd. Men den kommer också att reaktionerna går lite långsammare. Så att för mig som veterinär kan det vara att jag hinner från i en sedering innan hunden liksom är uppe i taket. Och det innebär också att jag kan hinna göra någonting och att det kan hinna ta slut innan hunden riktigt har hunnit börja reagera. Och då behöver den inte reagera. Alltså då kommer vi upp på lugna reaktioner också. Att det inte händer grejer lika snabbt.
Och två saker jag tänker på där när du säger det där är ju det här att ju lugnare en hund är innan vi sederar den, desto mindre medicin behöver vi.
Precis. Det går lättare att sedera när man har en hund som är förmedicinerad om den normalt sett blir väldigt stressad på kliniken. En hund som är stressad är svår att få förmedicinerad. Så att det gör skillnad.
Och sen den andra grejen är ju att vissa av de här medicinerna verkar ju på hundens minnesformation, hjärnans minnesformation eller förmåga till att bygga minnen. Så att det jag tänker att okej, hunden kanske fortfarande är rädd men lite mindre rädd, så att vi har en chans att hunden inte blir mer rädd efter det här.
Mm, precis. Vi förvärrar, gör inte att det blir värre och värre för varje gång de är på kliniken.
Och det är ju extremt är mycket värt.
Jätteviktigt. Mm. Och påverkar minnesbildningen så att de inte riktigt minns vad som hände. Även fast liksom, även om det var att det blev en rädd hund eller blev någon stark reaktion så kanske de inte minns riktigt sådär jättebra.
Nej, precis. Att sensitiseringen inte händer.
Att det
liksom
inte händer, ja.
Så det är många variabler här. Och en annan sak tänker jag också som jag har med många av mina kunder som behöver förmedicineras är ju att som veterinär då brassar man ju inte på allt man har första gången. Så det finns ju väldigt många olika kombinationer och att man som djurägare kan behöva ha lite tålamod och förståelse för att okej, vi har provat en sak och det hjälpte inte betydligt. Då provar vi en annan sak, vilket kanske är en kombination av två eller tre saker eller något helt nytt eller sådär. Så att jag tänker att det är en väldigt viktig grej om beteendemedicin generellt, att man kan behöva utvärdera, testa, revidera.
Absolut. Man får mixa och inte bara det att man kanske provar fler saker, men man kanske behöver ge annan dos, att man ger lite mer av något eller sådär. Och det är alltid en avvägning för att hundarna blir ju påverkade av medicineringen. Vi vill ju, för en del hundar så vill man ju bara att vi vill bara ta bort liksom toppen av oron och rädslepåslagen, och då är vi kanske vill att hunden ska lära sig någonting i det här besöket. Då vill vi ju inte ta bort minnesbildningen eller göra dem för liksom lödiga, utan det kanske bara är att just den här träningen ska kunna gå lite lättare liksom åt vi kommer lite vidare. Så att man får, det är mycket att balansera. Men det finns ju många varianter, det finns många olika kombinationer. Och dosintervallet är ju ganska brett på en del av de här medicinerna. Och det är väldigt olika hur varje hundindivid är påverkad av dem. Det kan vara jätteolika hur mycket doser som behövs för att man ska bli påverkad av medicin.
Och det där tänker jag är bra poäng som du gör, som är viktigt för alla att veta. För det är ju en sån sak som kan göra att veterinären ger er en dos som inte är verksam, och nästa gång testar man en dos som är mer, och då kan man ju som djurägare känna, varför fick jag inte det från början? Och det är ju just det du säger, att en del är jättekänsliga för en viss medicin eller för alla mediciner, så vi kan ju inte gå in med liksom högsta dos på en gång, det går ju inte liksom.
Nej, och det är ju, ja, allting är ju en avvägning, det som man brukar säga, risknytta, liksom bara Vad är risken? Liksom, vad kan hända? Och hur mycket ska vi ge? Och så. Jag är ju väldigt mycket för att man faktiskt lägger tiden på att träna. Istället för att... ska man använda förmedicinering, så lägg tid på att träna också. För att det är ju alltid... Ja, det vet du också. I all beteendemedicin och så är det ju träningen som gör den stora skillnaden.
Precis. Alltså... Jag diskuterade det här med en kund häromdagen och sa just det, att det är ju ingen trollstav med beteendemedicin. Det gör inte det omöjliga möjligt, men det gör att träningen går snabbare och att man, vissa saker klarar man av. Så det är liksom, det är verkligen ett komplement till träning.
Det är verkligen ett komplement, ja. Det är det. Och det, ibland kan det ju vara förmedicinering som gör kanske att vi, nej men hur kan vi lyckas göra den där sederingen och lyckas göra den där vaccinationen som hunden verkligen behövde och så. Men det, man får ju verkligen tänka sig för också lite med vad man gör och varför. Så det är alltid den där frågan, måste vi, vad är nödvändigt och hur mycket ger vi hunden innan och vad är risken liksom, att vi gör det.
Toppen, men du, då har vi gått igenom våra 5 punkter och jag tänker det kanske läge att rassla igenom en snabb summering av de här punkterna. Och då var ju 1 som vi pratade om, att när träningen inte är klar och vi måste, så kan vi behöva skapa en separat kontext för tvånget och skydda med verbal signal liksom, så att vi skyddar vår träning och separerar tvånget från den frivilliga träningen som vi håller på med och som är ett långt projekt så att säga. Och båda de procedurerna kan vi faktiskt träna in och förbereda hunden för. Så 2 handlade ju om att bygga procedurer för förväntan, belöningsprocedurer. Det var äta när det händer eller göra något och släppa hunden till mat eller leksak och sikta mot mat.
Jag får ju bara lägga in någonting där.
Yes, do it!
Jo, alltså varför vi sa aldrig det, varför vi gillar att jobba med förväntan. Alltså vad är det som är en bra grej med förväntan? Ja, liksom. Ja. Och det handlar ju om det här att när man har en väldigt stor förväntan på att någonting bra ska hända, då känns det där dåliga inte lika mycket. Får säga. Alltså man känner inte det där sticket lika mycket för att man är verkligen laddad för nu ska det hända någonting. Riktigt bra. Jag vet inte vad jag ska jämföra med. Men tänk vad du själv gör där du liksom har nu är jag nästan på väg att lyckas med någonting och då kör du ju igenom allt liksom. Vad som än
gasar sig igenom.
Man gasar sig igenom. Ja, precis.
Nej, men det har ju med liksom kemin i kroppen och hjärnan att göra.
Ja,
man faktiskt inte känner smärta lika mycket.
Man känner
mycket.
Inte smärta lika mycket.
Nej.
Hjärnan kommer att dämpa den intrycket. Så att jag gillar att jobba med förväntan. Jag tycker det. Den är spännande.
Mm. Ja, fantastiskt. Så glad att du tänkte på det nu.
Mm. Ja, jag får inte glömma det.
Nej. Så, för vi kallar det ju till och med procedurer för förväntan. Så det var väldigt bra att vi fick den poängen med där. Så sen pratade vi också om att träna in pausbeteenden innan veterinärbesök. Som kan vara snuffelmatta eller vanlig matta eller andra lösningar. Och så hade vi också det här med transportbeteenden som vi pratade en hel del om med mycket olika alternativ. Och sen pratade vi om förmedicinering. Så vi har ju en annan sak som är relevant och det är ju också det här att faktiskt fråga som konsument och djurägare. Fråga om det finns fear-free certifierad personal eller vänlig vård är ju någonting som du jobbar med lite grann. Så Vad tänker du om den här? Liksom, spelar det någon roll om jag som ägare frågar om sådana här saker? Och vad är det här egentligen?
Både fear-free och vänlig vård är ju utbildningar för djurhälsopersonalen. Och Vänlig vård har ju också utbildning för djurägare nu, som kommer nu. Och det är ju att om man är certifierad eller färdigcertifierad eller vänlig vårdutbildad så har man ju tagit sig igenom någon form av utbildning som innebär att man förstår stress, oro och rädsla hos veterinären. Man har lärt sig om förmedelsnäring, man har lärt sig liksom, hur ser det ut, hur ser en stressad hund ut och hur ska jag agera när jag hanterar den här hunden. Och om inte djurägarna börjar fråga efter det här så kommer ju inte klinikerna veta att det finns en efterfrågan. Så att jag hoppas verkligen att alla som är intresserade av att få mer stressfria veterinärbesök, att man faktiskt frågar efter det här när man ringer till klinikerna. Man kan, Vänlig vård har ju en lista på de som är utbildade, som har gått utbildningen på hemsidan. Fairfree har också en lista på sin hemsida. Den är inte alltid uppdaterad. Jag har märkt till exempel att mitt namn aldrig har kommit in där. Jag vet inte varför. Jag måste fråga efter dem. Så det kan vara att den inte är riktigt så här korrekt. Men oftast de som har... Finns det någon som har den här utbildningen på kliniken så vet ju kliniken det. Mm. Om det finns någon som har det. Så att börja fråga efter det. Och om det är så att du väljer klinik eller väljer veterinär som... efter att de har valt det här, så berätta det då för kliniken att jag kommer hit för att jag vill ha den här vården. Nu jobbar jag ju i princip enbart så, nu när jag har sist bytt klinik som jag jobbar på och är min inställning att nu kommer jag bara jobba så här. Annars så har det varit svårt som är på den vanliga kliniken för att det är ju verkligen inte alla som frågar efter det som vill ha det bemötandet. Och det är en svår balansgång liksom att möta. Jag kan göra det så snällt som möjligt, men det är inte alla som vill köra hela det här att vi bryter om min hund blir stressad till exempel. Och det är någonting som kan vara svårt även som klinikpersonal att vi är ju också, även om du som hundägare kommer dit och är lite inställd på att nu ska min hund bli vaccinerad och sen kanske du har lärt dig nu att det inte till varje pris. Men för mig som jobbar på klinik är det också svårt för mig är det ju lite grann en förväntan på mig att nu ska jag leverera tjänsten vaccination. Och att då säga att nej, men just nu tycker inte jag att vi gör det här för det blir för svårt för din hund. Den är ganska svår att ta det steget. Och har man då sagt att jag vill ha det här bemötandet, då vet ju jag som personal att okej, då vet jag vad som gäller, att då kör vi så här. Jag hela tiden tänker på hur det går för din hund under besöket. Och också att man berättar att det är där som du har valt en klinik. Det gör ju också att kanske kliniken blir lite glad. De som håller i kliniken, att de blir lite glada och utbildar fler personer inom detta. För det är ju ingenting som automatiskt ingår i själva veterinärutbildningen eller djursjukvårdarutbildningen eller djurvårdarutbildningen, utan det är någonting som än så länge mycket drivs av eget intresse i beteende och i inlärning. Fråga efter det, så att det blir mer. Vi vill ha mer av sånt här.
Du, Malin, tusen tack. Jag måste säga att varje gång som du och jag gör någonting tillsammans så lär jag mig nya saker och kommer på nya viktiga grejer. Och det, för mig är det helt magiskt. Det här du pratade om idag när jag frågade snuffelmatta eller lickimätt. Jag har precis en kund som jag jobbar med för att förbereda inför sedering och spruta. Och jag hade aldrig tänkt på just de aspekterna du tog upp idag. Så jag vill verkligen tacka dig för ditt jobb.
Ja.
Och ja, för skillnaden du gör alltså. Den är stor.
Ja, det är roligt. Ja, det är spännande. Jag är ju bara, nördig. Men jag har kastat mig in i det här. Men det fördelen för mig är ju att jag träffar ganska mycket patienter. Så att jag tittar ju och tänker ju på varje. Det är inte så att jag gör rätt alltid. Jag gör jättefel ibland. Det händer. Men att jag observerar utifrån den här synvinkeln och försöker lära mig hela tiden av varje rund jag träffar.
Ja, och det coola är ju att du jobbar med patienter och med individen, men du har också tagit en del av ditt arbete och fokuserat på att lära det här vidare till andra genom vänlig vård. Och det är ju,
absolut.
Det är ju där ringarna på vattnet kan bli ännu större, där du kan nå djurägare på andra platser i Sverige där du jobbar och så vidare.
Absolut.
Så tack för att du investerar i din utbildning och i andras utbildning och för allt du gör och för att du ville vara med idag, Malin.
Tack så mycket. Jätteroligt att vara med.
Det vore superkul att höra vad du tyckte om det här avsnittet. Så tagga mig gärna i sociala medier på @BraverDogsSweden. Och kom ihåg att varje hund är en individ och att vi därför inte kan kopiera en träningsplan rakt av från en hund till en annan. Träningsplaner behöver helt enkelt skräddarsys. Och innan någon beteendeträning görs överhuvudtaget behöver man såklart säkerställa att hunden är helt frisk. Och det är naturligtvis ingenting man gör själv, utan det gör en veterinär.